Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset. Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och på andra sidan tråden finns min härliga partner Lovisa Sandström. Och idag, Lovisa, så sitter jag här och tittar ut över ett regnigt Stockholm och känner mig lite trött faktiskt. Men du brukar ju kunna pigga upp mig.
Ja, men vi som förra veckan var astaggade på att det var vår och det var värme och sol i Sverige.
Jag vet, och nu så regnar det och det är inte så härligt. Och jag vet inte, det går väldigt mycket upp och ner den här tiden. Det är ju inte bara aprilvädret som är nyckfullt. Det verkar som att mitt humör också är nyckfullt så här på våren.
Vi har ju varit överens om det tidigare, att du och jag är såna ljustorskar. Det här är inte bra för oss.
Nej, det här gillar inte jag. Du är hemma nu alltså?
Ja, jag är hemma och jag skulle säga mellanlandad, men faktiskt jag ska vara hemma i 2 veckor. Så att det är verkligen inte en mellanlandad. Det är en riktig upppackning, riktiga rutiner, jobb, barn på förskola och så vidare. Så jag ska vara hemma i 2 veckor innan jag åker till Thailand.
Oj, oj, oj. Ja, men då tycker inte jag synd om dig. Då kan du gå och ta lite regn.
Får jag inte klaga?
Men det är synd att jag också drabbas av regnet tyvärr, eftersom jag också är i Stockholm. Ho, hoa. Jag hade faktiskt tänkt ge mig ut och springa den här morgonen innan vi skulle podda. Men så vaknade jag, tittade ut och kände så här: nej, nej, det händer inte idag, tyvärr.
Har du svag karaktär?
Nej, men alltså, jag skrev det på Twitter här om dagen att den som har tagit min karaktär, kan den vara snäll och bara lämna tillbaka den? Tack!
Vilken tjuv!
Nej, men det är en riktig elak tjuv som har snott den, och det gäller liksom allt. Jag har ingen karaktär just nu när det gäller äta, dricka, träna, gå och lägga mig i tid. Alltså jag är helt hopplös. Det är som att jag har en inre kamp med mig själv hela tiden. Och den där lilla jäveln som sitter på ena axeln vinner alltid över den andra duktiga flickan som bara, nej men Jessica, nu får du skärpa dig. Kom igen nu. Och så sitter den där lilla elaka rösten och bara, nu ska vi äta godis, nu ska vi äta pizza, vi skiter i att träna.
Vad är dålig karaktär för dig då? För vi kanske måste definiera det här. Det känns som att allmännas karaktären, den är ändå lite bättre än alla andras karaktär, även när den är som sämst.
Ja, men alltså, jag pratade med min kille om det här häromdagen, och han sa till mig så här, men det är ju bara att du skärper dig, för att när du bestämmer dig för någonting så har ju du superbra karaktär. Och det har jag ju verkligen. Alltså jag är ju jättebra på att följa träningsprogram, eller om jag bestämmer mig för att nu måste jag komma i form till något speciellt, så ser jag till att göra det. Så att jag har ju egentligen väldigt bra karaktär. Men ibland så är det som att, jag vet inte, allt bara faller.
Men om du har dålig karaktär och en matvecka, alltså vad är det då? Vad innebär du säger pizza? Är det så att du liksom pizza varje dag?
Då blir det så att jag får tvångstankar att jag måste svulla. Nu ska jag unna mig. Jag ska unna mig. Så ska jag unna mig en pizza eller en kebabrulle eller pasta eller godis eller du vet, unna mig dricka vin en vardag. Och så här, det finns inga gränser. Jag blir bara som någon slags... jag vet
hemmafru?
Inte. Ja, men ja... Och det här kanske hänger faktiskt ihop lite grann med när jag träffar min kille. För alltid när vi ses så är det så tråkigt att liksom lägga tid på att sticka ut och träna eller äta nyttigt. Då vill man ju liksom mysa och laga middagar ihop och dricka vin och ha det härligt och sådär. Och sen har jag lite svårt alltid efter de här gångerna att komma tillbaka in i mina sunda rutiner. Han sa till mig så här häromdagen, har du hamnat i det sambofeta facket? Och jag bara, fast vi är ju inte sambo. Han bara, nej, då är det bara fet kvar, sa jag. Då kom han på vad han hade sagt och det var han inte helt nöjd med. Men nej, så illa är det inte. Men jag måste någonstans bryta den här vanan. Så jag bestämt att den här veckan så ska jag vara supersund. Hittills har det gått ganska bra i alla fall. Det är vit vecka, det är äta nyttigt, hålla min 5-2 som jag har slarvat med jättemycket på slutet. Och så komma igång och träna. Jag har blivit en latmask.
Men är det som du nollar träningen annars?
Nej, jag ljuger nu faktiskt. Jag var ute och sprang 3 gånger förra veckan, så det är inte...
Det var det här jag menade med almanackskaraktären.
Men det var ju inte, jag tränade ju inte så mycket som jag hade tänkt.
Ja, vi har ju lite olika norm här, det hör jag.
Och sen samma med yogan, så har jag liksom tappat min yoga också. Så de senaste 2 veckorna, nu har jag kommit igång igen lite grann, så nu har jag kört 3 dagar i rad här. Har jätteont i kroppen, men de senaste 2 veckorna har jag knappt yogat alls. Och då märker jag direkt nu när jag körde häromdagen för första gången på ett tag att jag har backat, jag har gått bakåt. Och är det något jag hatar så är det när jag går bakåt. Jag får ju panik av det. Då blir det nästan så här, då blir det nästan
straffyoga.
Ja, exakt. Straffyoga. Så nu ska du yoga varenda dag. Så nu har jag yogat så mycket så att jag har så ont i kroppen så jag kan knappt röra mig. Det borde vara tvärtom, kan man tycka.
Men du och jag är faktiskt helt olika på det här. Jag har ju inga höga toppar eller djupa dalar i min karaktär, utan jag är som en liksom maskin. Det bara rullar på hela tiden. Det är faktiskt ganska skönt, för jag slipper få den här panikomstarten varje vecka. För att jag tränar varken mest eller hårdast, men det är liksom, det rullar på. Och det tycker jag är ganska så skönt rull faktiskt.
Ja, men så skulle jag nästan önska att jag hade det också. Det är ju kul när man har de här höga topparna, för att då klarar man ju vad som helst. Och då kan man ju uträtta underverk. Då kan jag träna varenda dag, ibland 2 gånger om dagen, och bara alltid äta supersunt. Jag känner mig som en maskin. Jag känner mig verkligen som en sån, ja, men du vet, som en superhjälte nästan. Men sen när dalarna kommer, då är det precis tvärtom. Då är man den lataste, slöaste lilla svullaren som ligger hemma på soffan. Verkligen white trash. Alltså.
Men nu är en tanke kring det här. Tror du att det är någon skillnad om huruvida man lever ihop med någon annan eller inte? Just det här med de här höga topparna och djupa dalarna. Att om man lever ihop med någon annan som tränar, att man hela tiden har lite lätt draghjälp. Men du som hela tiden, eller inte hela, men du är oftast ensam. Att du hela tiden måste dra projektet själv med träningen och maten. Att det finns liksom ingen som serverar varken träningspass eller mat till dig.
Man måste ju verkligen alltid planera allting själv, både när det gäller maten och träningen. Och då kan det ju bli lätt att slarva kanske ibland när man stressar på dagarna, kanske inte riktigt har hunnit handla och man bara orkar inte laga mat idag, orkar inte gå och handla när ungarna väl är hemma och man ska sätta igång med det där projektet och de är superhungriga. Då blir det så här, vi beställer pizza. Och det kanske inte skulle bli så om man hade en partner eller någon som man levde tillsammans med. Det är så länge sedan jag har haft det. Min förra relation så pendlade jag till Norge, så då kan man inte direkt säga att jag levde med någon 3 dagar i veckan.
Men har du levt ihop med någon som inte har tränat någonting och du har varit den ensamma träningspersonen i relationen?
Nej, det har jag nog faktiskt inte gjort. Jag dras ju mycket till idrottsmän, kan man säga. Det är min grej.
Det attraherar dig. För att jag har faktiskt varit i flera sådana relationer där jag hela tiden har fått dra det här träningsprojektet. Och för mig kan det nästan bli avtändande att behöva vara den som hela tiden tar initiativ till träning och att inte ha varken att kunna dela träningen alls med sin partner, men också att det hela tiden är så tung tröskel för att det erbjuds någonting annat. Det erbjuds en soffa, det erbjuds en långmiddag, eller det erbjuds att man ska sitta och spela tv-spel eller vad det nu må vara.
och det kan jag också bli provocerad av, för att jag vill att vi ska ha samma intresse, samma driv, och samma driv faktiskt är liknande saker, att inte alltid behöva öppna dörren själv och då konkurrera med att det lockas med någonting annat hela tiden.
Jag tror också att om man är en sån som tränar väldigt mycket, så är det nog svårt att leva ihop med någon som inte tränar alls. Det är bara något som jag inbillar mig. Dels för att man, som du säger, måste dra tåget och hela tiden måste... Man måste vara väldigt duktig om man hela tiden ska pusha sitt träningsprojekt själv. Men sen märkte jag också i min förra relation, när jag började träna för maraton, att det var ju inte superpopulärt att lägga så mycket tid på träningen.
Nej, för då konkurreras ju han eller hon ut.
Ja, men, det blir ju lite så. Och när man har lite tid tillsammans från början, så blir det ju ännu mindre när man har det här projektet som tar väldigt mycket tid. För det tar ju tid att träna till ett maraton. Ibland måste man ju vara ute på en löppass som tar 3 timmar liksom.
Men undrar vad som är värst, att leva ensam och alltid behöva ta eget initiativ och driva projektet själv, eller att leva ihop med någon som inte bidrar överhuvudtaget med inspiration och engagemang?
Men jag tror kanske det är värre att vara med någon som inte tränar. För då tror jag att man själv blir neddragen. Alltså man blir ju påverkad av den man lever med på något sätt. Och om den personen alltid vill göra andra saker och prioritera andra saker och nästan ger en lite dåligt samvete om man vill lägga massa timmar i veckan på att träna, då tror jag kanske att det är ganska tufft. Då ska man ha mycket viljestyrka för att få till det.
Ja, och så tänker jag att det kanske är så att när man träffades och de första åren ihop, då delade man träningen. Och sen är det en som har fallit bort på vägen. Och det kan ju vara kvinnan för att hon har varit gravid och fått barn och så vidare. Eller så kan det vara mannen som får andra intressen eller tappar suget. Och då måste det också vara jobbigt när man liksom har haft ett gemensamt träningsliv och sen så finns det ingenting gemensamt kvar där i träningen längre.
Nej, man kan ju också hitta varandra i träningen, har jag märkt. För att ett av mina ex som jag var ihop med för väldigt länge sedan, vi behövde nog börja träna lite mer båda två. Och då peppade vi igång varandra. Och så började vi med att vi tog morgonpromenader, så här powerwalks, varje morgon. Varje morgon mellan 45 minuter och en timme. Och det gjorde ju underverk för vår relation. Det var ju skitbra att gå där ute. Man fick prata ostört i en timme med varann. Vi gick ner, tror jag, 5 kilo var minst. Och kände oss liksom mycket sundare och friskare. Så det blev våran... Där hade vi en gemensam drivkraft, och det tror jag faktiskt var väldigt bra för förhållandet.
Ja, men i träningsbranschen så säger vi couples that train together, they stay together.
Är det så?
Jag tror att det är många par som skulle behöva en gemensam arena, och det är inte bara lägenheten eller huset som är det, utan att det finns en gemensam arena på utsidan. Tänk på liksom som familjer som håller på med hästsport eller de som har sin husvagn. Alltså det behöver finnas någonting att enas kring som inte är hem och vardagssyssla. Att man har någonting som man brinner för tillsammans och man kan dela och inte liksom bara gå och gnaga på varandra, utan att man faktiskt kan hämta energi gemensamt. Och att man också på något sätt hamnar i samma sinnesstämning. För det tänker jag att man är ofta väldigt osynk. En person kommer hem från jobbet glad och den andra är jättesur. En person har varit hemma med barnen hela dagen, kanske vabbat eller föräldraledig och är helt utvilad. Då kommer andra hem och är jättetrött och vill lägga sig och sova. Så kanske någon gång i veckan så synkas man, att man är i samma positiva sinnesstämning. Men om man tränar tillsammans, då tror jag att man liksom gemensamt, man får fler stunder tillsammans där man faktiskt är på samma våglängd. Det tror jag är jätteviktigt för en relation.
Ja, så får man ju åka iväg på den där endorfinresan samtidigt. Det är ju härligt om man tränar
ihop. Och endorfiner kan man ju få på många sätt. Det är ju inte bara genom träning.
Tänker du på nu då, Lovisa?
Nej, men en morgonpromenad och sen så...
Sen bara blir det action där hemma. Men du, nu har jag det i och för sig ganska bra. Jag ska inte klaga, för nu är jag ihop med en elitidrottare. Så han tränar ju varje dag och han fattar ju att det är viktigt att träna. Så det, man behöver ju aldrig liksom be om lov för att gå ut och springa och sådär. Men en annan sak som jag tycker är kul med det är att man kan prata mycket om träning. Du vet, jag älskar att prata om träning. Du och jag pratade om träning en gång i veckan i podden. Men sen när vi gjorde våran bok förra gången, och så gjorde vi jättemycket intervjuer med tidningar och grejer, och där fick vi ju prata om bara träning.
Alltså jag tyckte det var så kul. Det var helt svettiga efteråt.
Ja, men man blev ju helt svettig. Det var ju som ett träningspass, men det var ju så roligt. Alltså vi pratade ju så mycket så att men vi blev väl svettiga för att våra käkmuskler fick jobba så hårt. Vi pratade i mun på varandra, bla 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 bla.
Men jag tror att träning engagerar ju, och det är ju få människor som inte har någon åsikt om träning. Alltså alla har ju en relation till träningen på något sätt, antingen om den är positiv eller negativ. Och om man som du och jag då har förknippats mycket med träning, både genom att göra böcker och sen träningspodden, och sen har vi våra Instagramkonton och så här, som uppdateras med träningsinlägg. Det engagerar ju människor. Det är många som vill prata om träning tillsammans med oss.
Det är jättekul. Men om man till exempel nu känner så här, nu har jag lust att träna med min partner, vad ska man börja med liksom?
Ja, alltså jag vet ju, jag som har insyn i väldigt många människors liv, framförallt då svenska kvinnors liv, jag vet ju att det är många som går runt och det gnager och skaver lite grann för att då tjejen i det här fallet är väldigt engagerad i träningen, men att hon får inte med sig sin partner. Och sen så kan han så här glimta till och ge en liten så här, åh, vi kanske skulle kunna träna ihop i helgen, säger han. Och då blir hon så extremt glad och engagerad, och så längtar hon till helgen, ska komma och ska träna tillsammans. Och sen så drar han sig ur för att det kommer någonting annat som är mer intressant, eller att man tappar orken och så vidare. Jag tror att det är jätteviktigt att man liksom, att man inte har för höga förväntningar som den tränande parten i relationen, för att när någon som icke tränar är liksom, visar intresse, så att man inte skrämmer bort varandra. Det har jag gjort som misstag, att jag liksom har varit för engagerad och för mycket drag bort från soffan. Så att till slut fick jag liksom ge upp och köra mitt eget race, och så tänkte jag att ja, men han kanske kommer när han är redo, och sen så kommer aldrig det i och för sig. Men jag tror att, alltså, man inte skrämma bort, det tror jag är jätteviktigt om man skulle vilja få igång sin partner med att träna.
Men har du många par som kommer att träna hos dig?
Nej, det skulle jag inte säga. Ofta så är det här kvinnans eget projekt, och hon vill inte ha med sig partnern. Hon vill ha det här som sin egen. Det enda hon har egen kontroll över, det är hennes egen tid. Varje vecka kan hon träna antingen då ett pass med PT, eller att hon återtränar flera gånger själv. Men generellt så, när man har jobbat mycket på gym, det är ju många vuxna kvinnor som, jag ska inte säga flyr till gymmet, men det är ändå så att det på något sätt blir ett andningshål i en ganska så pressad vardag. Nu har jag jobbat i Stockholms innerstad, så kanske inte är representativt för resten av Sverige. Men det är ändå så att många vill vara på gymmet i fred och vill inte dela det med sin partner. Men sen kan man ändå tänka att det kanske vore kul om vi kunde åka till gymmet tillsammans, och sen så har vi våra varsina pass, och sen så åker vi hem ihop. Man behöver inte köra samma övningar. Ofta så är det många, om man är tillsammans med en man, som kanske tycker att kvinnans träningsprogram är inte tillräckligt hårt, eller att det ser lite fjantigt ut med de där övningarna för kåren och så vidare, att man förminskar kvinnans träning, och då kanske inte är jättestärkande för relationen.
Nej, precis. Jag brukar faktiskt träna med min kille om vi går och tränar, och då sätter han ihop något så här härligt litet träningsprogram, så det är nästan som att ha en extra PT där hemma.
Ja, och det är ganska intressant där, för att det är ju en jättevanlig träningsdejt. Att två kompisar går och tränar, och sen så har den ena personen satt ihop ett träningspass, och så gör man det tillsammans. Så den ena personen kanske tar lite initiativ för att visa övningarna, förklara hur det hänger till. Och när man tränar med sin kompis, då har man väldigt mycket tålamod. Man justerar tekniken på ett väldigt snällt sätt, man berömmer, man peppar och man förstärker under passet. Och vad roligt vi har det, gud vad kul det är att träna tillsammans och så vidare. Men sen så när man tränar med sin partner, och det här märker jag, och nu jag tränar på Sats själv, och så har jag lyssnat på vad andra människor pratar om. Så när det är par som tränar ihop, och då jag utgår från att de är tillsammans, det kan ju också vara en dejt, att de liksom har bokat in en Tinder-träningsdejt på gymmet, vad vet jag. Men det är väldigt ofta en ganska otrevlig ton. Alltså att om det är killen som ska lära tjejen träna, så är han lite förminskande. Om det är tjejen som ska lära ut passet till killen, så suckar hon och han har svårt med koordinationen. Att man säger, ja, men du kan ha tyngre vikt, eller oj, nu har du alldeles för tung vikt. Att man liksom inte är så snäll i sitt coachande. Och det tror jag man ska tänka på, att man inte tar med sig det här vardagsgnabbet från köket in i gymmet. Utan att vill man peppa sin partner och ska träna tillsammans och tycka att det är roligt, då måste man ju ändå vara schysst mot varandra, så som man skulle vara om man tränar med en kompis eller en kollega till exempel. Att inte prata med sin partner som om du vore en partner.
Ja, men jag fattar vad du menar. Det är lätt att det kanske då blir som en ventil för att det är något annat som ligger och gror. Man kanske är lite irriterad på partnern för att den aldrig plockar upp efter sig. Ja, men då så vill man inte säga det, och så går det där liksom och irriterar den ett tag, och så när man kommer på gymmet, då har man liksom en arena där man kan få ut den här irritationen lite grann genom att pika för andra grejer. Det känns ju som en klassiker.
Ja, och jag tror att väldigt många människor väntar på att få ge kritik. Alltså det är så skönt att få ge kritik. Antingen för att man vill känna sig bättre själv eller för att man vill förändra den andra personen. Det tror jag är jättevanligt att man vill ändra på människor och att man ger kritik för att man tänker och tror att det ska göra någon form av skillnad, fast det gör ju väldigt sällan det. Men alltså, man kanske inte ska använda gymmet som en kritikplattform, men det, jag tror att alltså, är det ingen skaderisk så behöver man inte justera tekniken. Det är min så här, första paroll så. Men och tänker vad är syftet? Det kanske inte kommer vara det mest effektiva träningspasset, men vi hade väldigt roligt tillsammans. Vi skrattade ihop och vi gjorde någonting som vi har inte gjort på väldigt länge, på många år kanske, innan vi fick barn och så vidare. Så att jag tror att man får liksom ta ner lite grann på prestigen om man vill börja träna med sin partner och faktiskt inte vara där med pekfingret, oavsett om man är man eller kvinna.
Nej, och som du var inne på lite grann, vi skojar lite grann om det, men jag tror att det där kan ju verkligen göra underverk för sex livet om man vill liksom ha en ny liten gnista. För det är någonting med när man är lättklädd och blir svettiga ihop, och nu pratar jag om när man är i gymmet eller ute i löpspåret, men det är något härligt med det, om man kommer hem och är lite sådär endorfinig och lite svettig och härlig, och det blir lite, det är någonting djuriskt över det på något sätt.
Ja, och man är framför spegeln, man kanske tar lite grann på varandra, man kanske gör någon sån här parövning där man, någon, ofta så här magövningar i poppis när man håller i varandra, och det kanske, det finns väldigt många par som aldrig tar i varandra förutom när de har sex.
Exakt. Alltså,
och då kan det ju faktiskt bli lite sparkling när man tar på varandra och det att de gör in public. Men jag tänkte jättemycket på det förra veckan när jag var i Alpen. Jag känner mig faktiskt väldigt sexig när jag tar av mig skidhjälmen. Jag är så svettig, håret ligger lite grann så slickat åt sidan, ett underställ och så skidbyxor. Och jag känner mig jättenöjd med mig själv. Jag har varit i backen flera timmar, var liksom ljus i ansiktet. Jag tycker att jag är duktig på att åka, och det är väldigt bra för självförtroendet. Och ett bra självförtroende är ju aldrig fel när man pratar om sex eller relation med sin partner. Så att jag kan säga att det var lite sparkle förra veckan.
Ja, härligt. Jag tror att det ska vara sparkle när man är i Alperna. Men du har faktiskt rätt i det. Det ligger verkligen något i det. För man känner sig också lite sexig på gymmet. Eller hur? För man använder sina muskler. Och man känner sig stark. Och man ser ju... Alltså man pumpar ju upp musklerna lite grann. Så att man ser ju lite mer tonad ut och... Jag vet inte.
Ja, men man sträcker på sig lite grann, man har lite extra fokus på hållningen. Man vet att, alltså, och än en gång, Stockholms innerstadsgym, det är väldigt mycket blickar. Det är ju på många sätt som att man är på en scen. Och jag tror att det är bra. Alltså, en del kanske som har en arbetsplats där man smyger in på morgonen, och så sitter man på sin arbetsstol, och så kanske man hälsar på en kollega på lunchen, och så sitter man och fortsätter jobba. Man kanske aldrig blir riktigt sedd på sin arbetsplats, och så kommer man hem till sin partner, så blir man liksom inte riktigt sedd där heller. Då kan ju gymmet vara en ganska bra plattform för att faktiskt få en liten ego boost eller kick. Sen tycker jag, jag är ju helt emot det här uppraggad på gymmet. Det är ju inte min grej. Men själva känslan för sin egen skull, jag tycker inte man ska förminska den.
Nej, men man kan ju bli uppraggad av sin partner på gymmet. Det är väl härligt?
Ja, jag kollar ju mycket på Modern Family. Har du sett den serien?
Nej, inte.
Varje Alla hjärtans dag så har paret i familjen då en dejt där de låtsas att de inte känner varandra varenda år. Och det är det roligaste som finns, när han raggar upp henne i baren, och så har de olika såna alias. Och det är inte helt tokigt i gymmet, det här att hon ligger och kör bänkpress, han kommer in och bara, hej, ska du ha hjälp med att passa? Och så kan ju man nog tänka sig att han passar lite grann på henne, och sen får han ligga där, och det har hon lite svett från sin rygg som har kommit på bänken, så ska han lägga sig ner, då har liksom deras kroppsvätskor blandats lite där på bänken.
Herregud, det här låter som en snuskig novell.
Nej, men det är ganska rolig grej alltså, men det, och det kan jag tänka såhär, Tinder-dejter och nät-dejter, att man kanske tar den första dejten på gymmet.
Det där är faktiskt en rolig idé, tycker jag, det här med Modern Family-grejen. För ofta glömmer man ju bort att flirta med sin partner som man redan är ihop med och varit ihop med ett tag. Man glömmer ju liksom bort att man ska fortfarande försöka vinna varann.
Ja, man har ju liksom gått i mål.
Ja, men man har gått i mål och så är man färdig, och så slappnar man av och så ser man inte varann och ger inte varann komplimanger och jag vet inte. Man tappar nog bort det där. Det där var en jättebra idé.
Det borde ju alla par göra, tycker jag.
Men jag tänker faktiskt ofta på det när jag är i såna stora familjesammanhang. Till exempel på Legoland, när jag är där med mina barn. Alltså någonstans där liksom är hela familjen är på samma plats. Och då kan man ofta höra hur föräldrarna pratar med varandra. Det känns ju inte som att det är så att honan, som en påfågel, så att de flaggar upp sig själv och bröstar upp sig och ska liksom ta kommando över sin man och visa alla andra att vi två är världens bästa par. Utan tvärtom så kan det ju vara extremt mycket gnissel mellan de vuxna i relationen. Och det går ju egentligen emot allting som man jobbade för, kanske första halvåret i alla fall, när man träffades. Att då vill man ju vara så extremt mån om att vara snäll och att ge en bra bild av sig själv inför sin partner. Men sen så, det är någonting som händer där, och mycket irritation och frustration. Men det kanske också för att jag har varit på Legoland mitt i sommaren, så man har liksom gnisslat ihop några veckor tidigare också på, i en liten sommarstuga, och det har regnat hela sommaren.
Men en fråga som jag kom på nu när vi satt och pratade om det här. En kompis till mig, hon säger så här: ja, men jag tränar inte, men jag har väldigt mycket sex. Det räcker som träning.
Ja.
Men vad tycker du om sex som träningsform?
Ja, jag tror att det är ganska bra. Alltså, det beror på såklart hur avancerat sex man har, men, och hur länge, alltså hur tålmodig eller uthållig partner man har, oavsett om det är straight eller gay. Men nej, jag tror inte man ska förminska träningseffekten, både när det gäller kondition och när det gäller styrka, om man är ganska, vad ska man säga, kreativ så. Vi vill ju åt en pulsökning, det är ju som intervallträning. Sen är frågan då hur mycket styrka det blir i relationen. Men det kan man ju vara kreativ med, om man har en lista på så man får med alla vinklar, till exempel i knäböj och utfall och lite rodd och lite armhävning. Jag måste ju liksom försöka täcka in kroppens alla vinklar och rörelser, så man får det kompletta träningspasset.
Men hur många kalorier skulle du säga att man bränner när man har sex?
I genomsnitt kanske 70 kalorier.
Det var ju inte så många.
Nej, men nu säger vi genomsnitt. Din kompis kanske ligger i det högre. Hon kanske ligger där på 180-200 kalorier. Men det är ju det, om man först har dejtat på gymmet, då blir det bättre sen när man kommer hem. Så det kanske bästa är att först träningssexa i gymmet och sen så sängsexa hemma. Då får man den största andelen kalorier.
Det här kommer bli så pinsamt på alla gym nu, Lovisa. För nu kommer ju folk att gå dit med sin partner och köra någon slags offentligt förspel.
Och så hashtaggar de träningspodden.
Ja, gud vad jobbigt. Nu har vi blivit sexrådgivare istället.
Du, Katarina Janouch och Jessica Almenäs.
Fräcka fredag, kommer du ihåg det programmet? Eller du är för ung kanske.
Jag ska fråga min man.
Han kommer helt säkert ihåg det. Det var på den tiden när det inte fanns så här porrkanaler och sånt. Utan då fick man titta på Fräcka fredag och rådna lite, för de pratade om sex.
Ja, jag är uppvuxen med Bullen, vet du.
Ja, det är lite annat.
Ja. Men du, jag tänkte, jag har en liten sån här omvärldsbevakning, sån här spaningsgrej som jag skulle vilja prata om, som har blivit högaktuellt i och med just att det är april, det är vår inkommande, och det här med att kombinera olika typer av träningsformer i samma pass. För det är många som har börjat springa nu som har varit inne i gymmet hela vintern och som undrar över det här, hur... Är det dåligt eller är det bra att träna både styrka och kondition i samma pass? Till exempel, jag är på gymmet och så styrketränar jag och så springer jag på bandet efteråt. Eller jag har varit ute och sprungit och sen kom jag hem och så kör jag lite mage på golvet i vardagsrummet.
Mm.
Det här har liksom kommit upp i flera olika kanaler till mig. Många som diskuterar det här. För- och nackdelar, är det bra eller dåligt? Vad är det bästa som är för mig?
Ja, alltså jag kan ju inte se hur det skulle vara dåligt på något sätt. För alltså, så där har jag tränat i flera år, eftersom jag inte är något jättefan av att gå och köra tunga styrketräningspass enbart, så brukar jag kombinera min styrketräning med kroppsvikten med att springa. Och jag tycker det är ju superbra träning, då får man lite av både och. Men nu har jag lärt mig av min PT då att det bästa är ju att styrketräna först och springa sen. Om man vill ha högsta möjliga förbränning i alla fall. Sen har man kört ett jättetungt benpass, då kanske det inte är superhärligt att gå ut och springa efteråt.
Nej, och det är intressant att du först säger det, vad som är det bästa, och sen så kommer du och invänder direkt med vad som faktiskt i verkligheten kommer kännas bäst. Och det tycker jag är väldigt intressant att lyfta fram i det här, vad ska man säga, sammanhanget. Därför att i löpaboken som vi har gjort så har ju vi ett helt kapitel om träning för viktnedgång. Och då pratar vi om lågintensiva intervaller, medelintensiv träning och högintensiva intervaller. Och då säger vi att när man gör högintensiva intervaller, man är överviktig. Och så vill man gå ner i vikt. Man tränar inte prestationsinriktat, men man har ändå någon form av löparidentitet. Att man ska komplettera intervallerna med styrka efteråt. Och då är det många som undrar, blir det inte sämre effekt av styrketräningen om jag har sprungit mig ordentligt trött innan? Och svaret där är ju ja. Det du gör först kommer få ta mest krut, mest fokus, mest engagemang. Och det som kommer sen kommer bli en kompromiss.
Mm.
Det ska man liksom alltid komma ihåg. Men en person som är överviktig kommer inte orka styrketräna hårt först och sen springa högintensiva intervaller. Alltså väger man upp mot 90 kilo, det är tungt att springa snabbt, alltså korta intervaller. Och om du har kört massa knäböj och utfall innan, då är det ganska hög skadrisk och man också är ganska trött just kring knäleder och höftleder. Och då tycker inte jag att man ska springa efteråt. Och det är därför som du och jag har lagt intervallerna innan. Men då pratar vi också om människor med löparidentitet. Vi måste liksom också se på vad är det för typ av människa. Det här är människa som vill kunna springa. Ja, men då får vi faktiskt fokusera på det först.
Ja, men det håller jag med om. När jag kör så här prestationsinriktade löparpass, då kan man ju inte styrketräna innan, för det förstör ju hela passet. Det är ju helt hopplöst.
Exakt.
Men, och då kan man hellre när man kommer i mål, liksom, då är man redan uppvärmd och så, och kan man köra lite övningar. Lite knäböj, lite vad man nu hittar på, lite mage, lite rygg kanske.
Mm.
Men då är det ju ingen fokus på styrkan egentligen. Då är det ju mer som att det här är, ja, men som när man går in på McDonald's och köper ett plusmål. Då är det mer som att styrketräningen är plusmålet, förstår du?
Ja, grunden är ändå alltid burgaren.
Ja, grunden är burgaren och sen får du extra stor pommes frites och extra stor dricka. Men det är liksom något som kommer med på köpet, men det är inte det som är huvudsaken.
Nej, och det kan man faktiskt lyfta fram. Till exempel då, jag som håller på att förbereda mig för ett långlopp i Kina i maj. Jag vill vända.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket. Och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja, men en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Jag är med vid att springa och vara jättetrött i benen. Vilket innebär att jag kan lägga upp pass där jag först kör ett tungt benpass och sen springer direkt på det i en backe, antagligen utomhus, för att jag vill att det ska eftersträva eller se ut som det kommer göra sen när jag springer loppet i Kina, för att träna på att vara jättetrött när jag springer. Men en vanlig motionär kommer mentalt ha jättesvårt att motivera sig till att vara så trött och springa samtidigt, därför att löpningen i sig är så ansträngande. Så då lägger vi inte in styrkan före, utan då har vi ändå ett prestationsinriktat mål i form av att förbereda sig för ett lopp. Vi vill ha pigga ben och en bra, vad ska man säga, synk mellan tröttheten i benen och tröttheten i lungorna. För det är ofta det som många vittnar om, att jag är mycket tröttare i lungorna än vad jag är i benen. Eller tvärtom, jag är mycket tröttare i benen när jag springer än vad jag är i lungorna. Och då kan man ju liksom förskjuta det genom att trötta ut det ena eller det andra innan sitt pass. För en löpare. Men är man en styrketräningstjej som vill bygga muskler, som vill bli starkare och kanske lite kurvigare eller snarare få mer muskler på rätt ställe, ja absolut, då ska vi lägga in styrkan först. Vi ska jobba med ganska tunga styrkeövningar där man kommer ner i antalet repetitioner, man bara orkar några stycken repetitioner, och sen kan vi lägga på intervallerna efteråt. Men då ska vi komma ihåg att det är ganska hög skaderisk, särskilt om du inte är van vid att springa högintensiva intervaller till exempel.
Alltså jag brukar köra de vidrigaste passen med Mårten ibland. Då kör vi styrketräning, cirkelträning på ganska hög puls så att man är rejält anfådd och svettig efteråt, och ofta så att benen liksom skakar lite.
Då, I love it.
Ja, eller hur? Jag älskar också det. Då brukar han tvinga upp mig på löpbandet och köra intervaller, alltså maxintervaller efter de passen. Jag får ju typ träningsmigrän och vill nästan spy. Det är knappt så jag kan kliva av löpandet efteråt.
Ja, och det där är jätteeffektiv träning. Det ska vi komma ihåg. Men du måste vara vältränad för att kunna klara av ett sånt typ av pass. Och det är det som många missar. Att man läser om olika typer av träningspass, man ser hur andra tränar, men att det finns ingen riktig övergång till okej, vem är jag, hur vältränad är jag, hur är jag van att träna. Till exempel den här ansträngningshuvudvärken som du har pratat om tidigare också, som faktiskt förekommer här och där. Det är ju ofta ett tecken på att nu pressar jag mig riktigt hårt. Och vad som är hårt, det är ju olika för olika typer av människor. Men jag tror att man måste titta på är, okej, vad är det som är mest effektivt om man tittar på i en studie, i ett laboratorium? Och så tänker man, okej, vad är det realistiskt att jag kan åstadkomma? Vad är effektivt för mig? Därför att det är också så att de personerna som vill alltid ha de här mest effektiva träningspassen, de kör det en, två eller tre gånger. Sen orkar de inte leverera träning som är så pass effektiv, så att då blir det, slår det över åt andra hållet, att det blir långt ifrån liksom, gränsen för när träningen faktiskt stimulerar, oavsett om det är kondition eller styrka. Så för att man tog ut sig så mycket de första passen så ligger man för lågt nästkommande pass. Istället för att tänka, okej, hur hårt kan jag träna och faktiskt orka och vilja göra det 3 gånger i veckan? Det är ju som den viktiga balansgången. Och inte bara vecka 1, utan vecka 2, vecka 3, vecka 4.
Men som du säger, för nu tränar jag ändå rätt mycket sådär. Och kör de här maxpassen ibland. Men jag blir ju väldigt sliten av dem. Alltså jag behöver mycket återhämtning. Och kan känna i flera dagar på kroppen att ja, men det känns nästan som att jag är lite förkyld, lite sjuk. Liksom. Att kroppen behöver verkligen återhämta sig. Men hur ofta är det sunt att köra riktiga maxpass? Alltså verkligen, verkligen ta ut sig.
Alltså om man inte tränar prestationsriktat utan man tränar för att man vill ha den där känslan. Man vill känna att man har gjort sitt maximala. Det skulle jag nog säga att en vanlig person kan köra en gång i veckan eller varannan vecka eller var tredje vecka. Mm. Inte mer ofta än så. Och det är ett problem kan jag se med den här nya typen av jättehårda gruppträning som finns på många gym. Högintensiva, supertuff träning med ganska högt tempo och ganska hög press. Både från tränaren eller coachens sida men också från vilka andra som är med på passet. Och att människor då kör det 2, 3, 4 gånger i veckan hela tiden det här maximala. Därför att människor är generellt så pass dåliga på att återhämta sig mellan passen. Så att det som händer är att de kör ett sånt hårt pass som bryter ner. Och sen så vilar de kanske 18-24 timmar. Och sen så kör de ett sånt pass till. Och då har inte kroppen hunnit bygga upp sig från pass 1. Så pass 2 bryter ner lite till. Och så pass 3 bryter ner lite till. Och att det blir en nedåtgående utvecklingskurva istället för att gå uppåt. Men det som jag tror att många missar också. Det är att den allra bästa, vad ska man säga, träningsgrunden. Den är, liksom, är utformad som en pyramid. Om man har toppen på pyramiden, det är en ganska liten, alltså den översta tredjedelen av pyramiden, där har vi den högintensiva träningen. Och längst ner i botten, den nedre tredjedelen, där behöver vi ha jättemycket lågintensiv träning. Och sen har vi liksom medelintensiv träning i mitten på pyramiden. Problemet när människor fördelar all sin träning på den översta delen av pyramiden, det är att träningseffekten går ur kroppen väldigt snabbt när man vilar. Ju snabbare du får resultat av din träning, desto snabbare tappar du också resultaten när du inte tränar.
Aha.
Och det kan man prata om. Det finns en teori om till exempel resultaten på Stockholm Marathon, Vasaloppet och Vätternrundan. Där man tittar och ser att trots att det är fler människor som håller på och springer de här och kör de här loppen, så blir det sämre och sämre snittresultat.
Jaha, det är konstigt.
Och då finns det en teori om man tittar på för 20 år sedan, för 40 år sedan och för 60 år sedan när man höll på med de här loppen. Alltså Vasaloppet för 40 år sedan, man hade jättedåliga skidor jämfört med nu. Men ändå så är våra tider som, eller våra, verkligen inte mina tider, men de tiderna som kommer nu är inte så mycket bättre. Och då är en del som har en teori om det, det är att de som kör de här loppen nu, de har inte tillräckligt mycket träning i den lågintensiva fasen eller lågintensiva delen med låg puls under väldigt lång tid. Till exempel om man jobbade ute i skogen, att man har liksom van att göra många lyft under dagen, att man har använt kroppen väldigt, alltså kroppsarbetat under 40 timmars arbetsveckor.
Nej, det enda vi jobbar väldigt hårt med, det är våra tummuskler och handmuskler och ögonmuskler.
Gamnacken.
Gamnacken, ja, där får kämpa.
Kolla ner i skärmen. Ja, så att vi har liksom, vi har glömt bort, eller snarare vi har förskjutit, så vi har inte alls lika mycket träning i den lågintensiva fasen. Och därmed så presterar vi inte alls lika bra som vi hade gjort, eftersom vi har alldeles för mycket högintensiv träning när det gäller konditionsträning. Det är ganska så intressant tycker jag när vi pratar om de här elitmotionärerna som tycker att de är supervältränade och de tränar hårt väldigt många gånger i veckan. Men jag skulle säga att de missar just det här ligga och nöta under väldigt lång tid om vi pratar om prestationsinriktad träning.
Men jag fattar lite grann varför man gör det, för att ofta så har man ju begränsad tid till att träna, och då så tänker jag i alla fall, så kan jag känna att den här lågintensiva träningen, det är som bortkastad tid, om du förstår vad jag menar. Jag tänker så här, om jag har 3-4 timmar i veckan att lägga på min träning, ska jag verkligen då köra lågintensivt i 2 av de timmarna? Det känns ju väldigt bortkastat. Då kanske man känner så här, då måste jag ju ändå maxa den lilla tiden jag har.
Ja, och det där är jättevanlig vanlig reflektion. Jag kan faktiskt säga för min egen del, jag har aldrig varit så vad ska man säga, vältränad konditionsmässigt sett som under första året efter mina barn. Därför att då hade jag extremt många timmar varje vecka som jag kunde lägga på träning och jättemånga timmar barnvagnspromenad upp och ner för backar runt Årstaviken.
Mm.
Och sen så kunde jag ju springa några pass i veckan utöver det. Men just det här, en ljudbok, jag höll på att lyssna på Snabba Cash, då kommer jag ihåg, med Morgan Alling. Så jag hade ljudboken och sen bara gå. Sen är det ganska tungt att ha en syskonvagn så att det blir som en svettfaktor. Men nu när jag liksom har mina företag och mina barn som är lite äldre, jag skulle aldrig kunna komma upp i den träningsdosen i aktiva minuter på en vanlig vecka idag, så som jag kunde göra då för några år sedan när jag var föräldraledig. Och det är ganska intressant.
Nej, men det är det jag menar, att vi kanske lever våra liv också lite annorlunda mot för hur de gjorde förr. Det är väldigt mycket stress i samhället idag, och då tänker man att den lilla tiden som jag har till min träning, den måste jag lägga på väldigt effektiv träning.
Effektivitetsfaktorn, ja, den är superviktig.
Precis, för det är ju som till exempel när jag var utmattad och sådär i höstas, och så skulle jag försöka mig på powerwalk. Ja, när det var som värst då orkade jag inte mer än att promenera, och knappt det. Men ändå så kände jag ju ganska ofta såhär, nej gud vad jag blir stressad av att gå. Det går inte, det går för långsamt. Det är ju helt bortkastat, det är ju lika bra jag springer. Ska jag verkligen lägga de här timmarna på att gå?
Och det kan vara ändå det första steget och kanske viktigaste steget när man ska komma ur ett sånt där symptom eller syndrom. Det är ju faktiskt att våga släppa effektivitetsfokus och faktiskt våga göra saker som tar lång tid. Våga göra saker långsamt. Våga ta omvägar. Alltså, när jag är stressad själv, då går jag enligt Pythagoras sats. Så jag så räknar ut den bästa vinkeln för hur jag ska ta mig an en korsning och så vidare. Och då kan jag få som en liten varningssignal för mig själv. Men alltså, Pythagoras sats i en korsning, alltså det kommer ju verkligen göra till eller från i slutändan. Men då förstår jag ändå vart mitt fokus är och hur det är lite vrickat. Men det tror jag är många som känner igen det här, att man försöker hela tiden optimera och liksom optimala resultat, de bästa resultat, de effektivaste grejerna. Det är hela tiden det som vi eftersöker. Men vi har ju å andra sidan också upptäckt att det inte gör så stor skillnad i slutändan.
Lanseras Paulunes Supermix, som är en färdig blandning full av nyttigheter med rött råris, gröna linser och quinoa, som är proteinrikare alternativ till dina vanliga kolhydrater som pasta, ris eller potatis. Tack Paulunes och Fredrik.
Fredrik, kan du berätta om tanken med Supermixen? Vad var det som väckte idén hos dig?
Ja, det är att det finns så många bra nyttiga ingredienser som få människor använder, som råris, baljväxter och så, för det tar för lång tid att koka, det smakar inte alltid så gott och det är besvärligt för många. Så jag ville samla allt det nyttigaste och lägga till lite frön och kryddor och sånt som verkligen boostar den här rätten, så man får ett perfekt mål, antingen som det är, det funkar att äta som det är faktiskt, med lite tomatsås kanske som en vegetabilisk rätt, eller som en kolhydratkälla till en riktigt nyttig måltid.
Men så du menar på att man inte behöver tillföra någon extra protein om man äter den här supermixen?
Ja, det är så coolt. Om du tittar på innehållsförteckningen, snarast näringsdeklarationen på supermixen, så är det ju lika mycket protein som det finns i kött eller fisk eller kyckling eller skaldjur, ägg för den delen också. Och det innebär att det är faktiskt ett komplett mål, bara som det är. Så man kan koka upp sin påse supermix, man kan dela upp det i 3-4 portioner, tillsätta någon god sås, i och med att det är alltid gott att ha något lite smaskigt till. Så har du faktiskt en komplett måltid. Det är proteinerna som vi pratar om, det är nyttiga fetter från fröna, det är alla fiber som behövs, alla antioxidanter, alla vitaminer, mineraler, och det är långsamma kolhydrater. Otroligt viktigt om man vill hålla formen och orka prestera och träna hårt.
Så du skulle säga att det här är en kolhydratkälla eller är det en proteinkälla, den här supermixen?
Jag vill nog se det som både och faktiskt. Personligen så använder jag den ofta som en kolhydratkälla när jag liksom inte behöver massor av extra kolhydrater. Skulle jag springa ett maraton behöver jag ju mer kolhydrater. Då kan man boosta med mera pasta eller någonting. Men till vardag så är det en jättebra kolhydratkälla. Då kör jag den tillsammans med vad jag nu äter i övrigt. Kanske som bas i någon sallad eller sådär. Men jag ser det också som en proteinkälla. Jag kan mycket väl äta den enbart som en bra vegansk måltid, för den är så pass komplett som den är. Så både och, vill jag säga.
Men om du jämför näringsinnehållet med i Supermix med en vanlig pasta, det som människor är vana att ha som kolhydratkälla i många fall, vad är skillnaderna?
Dels finns det ju många faktiskt snabba kolhydrater i en del pastasorter, som snabb makaroner och färsk pasta och sådär. Det är inte bra, för då sticker blodsockret, fettförbränningen hämmas, du får blodsockerfall och orkar inte med någonting. Sen är ju vit pasta, det är ju rätt kassmat, för det är tomma kalorier. Man har tagit bort allt det nyttiga från vetet. Man har polerat bort den här silverhinnan, som man kallar det, som innehåller all näring. Så det är ju egentligen tomma kalorier. Så pasta, det är bara om du verkligen behöver boosta med massor och massor av energi. Om du ska träna timtals. Annars är det en ganska dålig produkt, tycker jag. Alltså Supermixen är en helt annan dimension egentligen. För det är ju kompletta livsmedel som inte är raffinerade, förstörda och så vidare. De är helt enkelt bara värmebehandlade så att de har samma koktid allihop. Och sen så är all näring kvar i dem. Så du får i dig så mycket mer av det nyttiga när du äter Supermix istället för pasta eller vitt ris för den delen också.
Stort tack Fredrik Paulun för att ni är med och sponsrar Träningspodden, och det ska bli spännande att testa den nya Supermixen, tycker jag.
Tack så mycket!
Du, jag kom att tänka på en annan grej här när vi satt och pratade nu, som jag själv börjar få problem med. Det kanske ni hör när jag pratar nu, för att jag pratar lite så här grötigt. Och det beror på att pollensäsongen är här. Och jag börjar bli allergisk, och jag är nog inte den enda. Det är liksom täpper igen i halsen, man andas genom ett sugrör. Det känns som att det får luft, man har massa slem överallt och sådär. Och sen håller jag på med ska sälja min lägenhet också. Den har stått ett tag, så det är väldigt dammigt där, och jag ska liksom rensa ur det som är kvar där och städa, du vet, och sådär. Så jag gjorde det igår och bara kände såhär, gud, jag får ingen luft, nästan som att man får panik. Men det här är en jobbig period för mig faktiskt, därför att det blir så himla jobbigt att träna när man inte kan andas. Man får liksom inget syre. Vad sjutton ska man göra som allergiker för att överleva den här perioden?
Har du fått de här problemen i vuxen ålder?
Ja, det har jag. Jag kanske har haft problem med det här i, ja, men säg en 5-6 år kanske.
Det där är ju också, det är ju jättevanligt. Sen kan det växla över vart man bor i landet, och om man rör sig i stan eller om man bor så att man har mycket, mycket natur runt omkring sig. Men det jag alltid brukar rekommendera för människor som känner av pollen, det är att man ska få gå till en läkare. Det är väldigt många som självdiagnostiserar sig som pollenallergiker, och så börjar man använda nässpray och så här självmedicinerar. Men jag tror att det är viktigt att man går till en läkare, att man ringer till vårdcentralen eller liknande, så att de kan kolla vad det är du är allergisk mot. För det spelar faktiskt roll. Man ska inte bara börja använda nässpray för att få bort svullnaden i näsan, utan att gå till en läkare. Men sen så, som tränare, då kan jag ju säga den här, apropå quick fix, den snabbaste lösningen är ju att träna inomhus. Det kan ju låta så himla tråkigt för väldigt många, men jag tror att för de allra flesta är det viktigaste att träningen blir av och att den känns behaglig. Just det här att få andnöd eller att det rinner ögonen, det är ju nästan outhärdigt. Det kan ju också vara en skaderisk om man är ute och springer eller cyklar och så börjar rinna ögonen och att man faktiskt ramlar och gör sig illa. Men att träna inomhus när det är som värst, det är det som jag brukar rekommendera.
Det är så tråkigt, för att jag gör ju det. Annars kan ju inte jag springa. När det är som värst så går det inte för mig att springa ute, för det bara täpper igen. Jag får verkligen ingen luft, ingen syre till musklerna eller någonting. Då får man gå in och springa på gymmet. Hur tråkigt är det inte att springa på löpan? Det är superfint väder ute.
Ja, men jag, det är så orättvist. Jag själv har aldrig haft problem med det, men däremot är min pappa jätteallergisk. Han får till och med vara hemma från jobbet för att det blir så tufft för honom. Så jag har ändå sett det på väldigt nära håll. Men vanligt misstag många gör är att man går för länge innan man tar tag i det. Att man går och kliar ögonen med fingrarna och gnuggar runt saker. Att man inte tar tag i det. Så tänker man så, men jag kan göra det nästa vecka. Och sen så hinner det liksom halva säsongen gå. Sen blir det bättre. För att allting som man är känslig mot har slagit ut. Och så glömmer man bort det. Så hinner det gå ett helt år. Och sen så året därpå så bara, just det, jag skulle ta tag i det här med min allergi. Men jag tror att gå och kolla upp det så att man vet att man använder rätt produkter. Alltså beroende på vad det är man är allergisk mot. Och sen så att inte utsätta sig för det. Det är det allra bästa. Man kan flytta till Tyskland.
Jag tror det är mindre pollen där, eller vad?
Ja, absolut.
Nej,
mera endorfiner där i alla fall.
Ja, det är det definitivt. Nej, men det är så sjukt, för precis det där du säger, man tar inte tag i det. Jag har inte gått till läkaren en enda gång. Och varje år så tänker jag så här, nej, jag har nog inte pollenallergi. Nej. Jag har nog bara inbillat mig. Jag var nog bara lite snuvig förra året, tänker man. Och sen så säger det bara pang, boom, bam, och så är det kört.
Ja, och sen så, jag tror det. Gå och kolla upp det, faktiskt prioritera det. Det är som tandläkaren och cellprovet.
Ja, man måste faktiskt göra det.
Ja, om man är vuxen så ingår det vissa åtaganden.
Lyll hos dig som slipper. Alltså jag skulle göra vad som helst för att få slippa det här.
Ja, det har jag förstått. Alltså jag har förstått att det är ett helsike.
Ja, man blir ju så trött också utav det. Och sen medicinerna som man kan ta blir man ju också väldigt trött av. Så att man går ju runt som mina så här sömnigt töcken i 2 månader. Eller ja, 3 ibland till och med.
Ja, och är det så att man tränar prestationsinriktat och plötsligt blir väldigt stressad över att man inte kan träna så som planen är. Man får ju faktiskt revidera sina mål. Är det så att man har ett mål som ligger nu på våren och så känner man sig stressad för att man inte kan följa sin träningsplan. Man får faktiskt ändra sina mål och ta nya tag.
Ja, men jag känner ju nu att det kanske finns en anledning till att jag faktiskt bara har sprungit maraton på hösthalvåret, höst- och vinterhalvåret. För att det funkar så dåligt för mig att träna. Jag klarar inte av att göra mina långpass när jag är pollenallergisk.
Nej, och det tycker jag man ska ta på allvar. Att man ska liksom inte fastna vid att det måste vara på ett visst sätt. Att man måste springa Stockholm maraton eller Göteborgsvarvet eller Vårruset bara för att alla andra gör det då. Utan att när passar det bäst för mig? Jag till exempel springer mycket bättre efter sommaren. Eftersom jag tycker om att springa under sommaren. Och jag känner en ganska stor skillnad i bekvämlighet, i tempo och fart. När man faktiskt fått nöta lite grann under sommaren. Inte behövt konkurrera träningen med arbete. Utan att faktiskt bara ha liksom familj, semester, träna. Och det kan vara mina projekt. Och inte behöva lägga 40 timmar i veckan eller 50 timmar i veckan på att jobba också. Så att jag är ju en höstprestationare.
Ja, men det är jag med. Hösten är bäst.
Ja. Ingen protest. Jag blev faktiskt jättesugen på att springa. Jag hade inte tänkt springa innan det här poddavsnittet. Men jag hade bestämt att jag ska springa efter. Trots att det regnar så ska jag ut i dagsljus. Jag ska ner till Tant och så ska jag söka upp min backe som jag kallar för blodsmaksbacken. Oj. Och där ska jag hänga nu på förmiddagen, tänker jag.
Var ligger den? Jag brukar också springa i Tant ibland. Men den blodsmaksbacken vet jag inte vilken det är.
Blodsmaksbacken är min värsta och min bästa vän, kan jag säga. Den ligger till vänster om tågbron som går över till Årsta om man kommer ifrån Hornstull. Och går mittemellan kolonilotterna hela vägen upp till en hundrastgård. Och sen fortsätter den hela vägen upp till nästan den högsta toppen i Tantolunden. Det tar över 2 minuter att springa hela backen, vilket ju då är en väldigt lång backe för att vara i Stockholms innerstad. Men I love it!
Är det den som bara är lite seg uppför? Inte liksom väldigt brant uppför?
Nej, den är inte väldigt brant. Den passerar också en fotbollsplan eller 2 på vägen upp. Den slingrar sig så att den gör en tvär vänsterkurva vid fotbollsplanen. Så passerar den en 100-skård. 100-skården är den som folk brukar känna till när de är i Tanto. Och där har jag legat och nötit ganska många år, många säsonger. Så jag har mycket minnen till den backen. Den är liksom, dels är den så skön för att den är tillräckligt nära mig och inte för långt bort. Alltså Hammarbybacken i all ära är jätterolig, men den är för långt bort för mig. Så jag är väldigt så här, det ska vara effektivt, det ska vara smidigt.
Ja, du ser.
Men sen så gillar jag att det är asfalt, så att jag kan faktiskt skjuta, inte behöva fokusera så mycket på fästet, utan att kan jobba med att skjuta ifrån. Och sen så 2 minuter, det är en bra backlängd tycker jag. Oavsett om jag ska gå eller om jag ska springa. Jag brukar alltid testa formen efter att jag har varit sjuk med att promenera ner till backen. Och sen så går jag upp och ner för backen några gånger. Och då känner jag om jag är frisk eller inte. Och det är ju alltid mitt så här första tips till människor som jag har varit sjuk eller förkyld och som vill testa, kan jag träna? Det är att faktiskt ge sig ut och promenera och testa hur det känns när pulsen går upp. Man ska, tycker inte man ska testspringa efter förkylning, utan man ska testgå.
Men jag tycker ju en 2 minuters backe låter ju ganska långt. Springer du max då, eller hur gör du?
Jag springer så snabbt jag kan i ett så jämnt tempo som jag kan, vilket innebär att det inte är en spurt upp. Särskilt eftersom jag vänder på toppen och så joggar jag direkt ner. Och när jag är nere vid botten, då vänder jag direkt. Så det är en aktiv vila på vägen ner. Men den heter då i min värld blodsmaksbacken. Och det gör den av en anledning. Det är järn i munnen. Jag skulle nog säga att jag kommer upp i maxpuls. Kanske tredje intervallen uppför. Och den är, man får hela tiden, vad ska man säga, håller emot instinkten att börja gå och faktiskt jobba med backlöpningsteknik. Alltså korta steg, skjuta fram höften och ganska starka, intensiva, korta armar. Att man liksom och inte det här att rusa eller älga upp för en backe så som det kan bli ibland om man är i ett elljusspår som är en kort backe. Det här är en backe där man faktiskt måste hitta en bra teknik. Och det gillar jag när man, det liksom finns lite eftertänksamhet och det finns en lite komplexitet i backen. Att man inte bara rusar med ett pannben, utan att faktiskt, okej, jag måste vara lite taktisk, det tycker jag är spännande.
Hur många gånger springer du då?
Jag har varit i backen nu 4 gånger den här säsongen, och då kör jag mellan, ja, första gången så sprang jag 4, andra gången 6 och nu är jag uppe på 8, så idag så ska jag testa om jag klarar 10. Men det beror på lite grann hur mycket tid jag har, apropå det här med att vara effektiv. Men 10, men då är det är ett tufft pass. Och då gör jag ingenting annat än att jogga ner till backen som start och sen så jogga hem. Jag har inga extra intervaller på plan. Jag har ingen styrka, ingen rörlighet, utan då är det liksom ett helt pass som bara handlar om att ta sig an backen.
Alltså backintervaller, det är ju ett ruskigt bra tips till alla, måste jag säga. Dels så är det ju bra för att du får dina intervaller, det är jättebra för konditionen. Men jag har ju märkt det också, så när man springer mycket backintervaller, det blir så mycket lättare att springa på platt mark. Har du tänkt på det?
Det är superbra. Backe och trappor. Alltså det är mycket bättre än vad många tror. Och just det här att man behöver inte springa så snabbt. Utan pulsen kommer gå upp ändå. Du kommer bli starkare mentalt. Du kommer hinna både tveka på liksom din egen potential. Och sen så när man kommer över liksom sista tredjedelen. Om man inser, gud, jag kommer klara det. Det är som det rusar i kroppen. Och jag älskar den här känslan av att inte behöva bara nöta som det är på vanliga intervaller. Att man liksom klarar av en, så var skönt, nästa. Utan att man går igenom så många olika faser under en backintervall. Det tycker jag är jättespännande.
Och det är nästan några av de underbaraste känslor jag har haft när jag har tränat. Det är när jag har varit väldigt vältränad och sprungit mycket. Gjort mycket backintervaller och sådär. När man är ute på en löprunda och springer upp för en backe och känner att jag springer helt normalt upp för den här backen. Jag får ingen mjölksyra. Jag återhämtar mig direkt när jag är uppe på krönet. Alltså det är så skön känsla. Det är nog då de ögonblicken som jag har känt mig mest vältränad i livet. När man med lätthet springer i backar.
Ja, och det som springer om andra människor i backen, det är ju det bästa.
Ja, det
du måste ju hela tiden vara en tävling, Jessica.
Ja, men jag brukar ju inte försöka tävla så där jättemycket, men faktiskt ibland när jag är ute och springer så kan jag ju, jag brukar ofta springa runt Kungsholmen och det är ju jättemycket folk som springer där. Då brukar jag faktiskt ta sikte på ryggar och tänka så här, nu ska jag i kapp och förbi den här ryggen och sen tar vi nästa rygg i kapp och förbi den här ryggen. Men det sysselsätter den i alla fall.
Ja, men det är ganska många som ska springa Women's Health Half Marathon eller Women's Health Halvmarathon i, jag tror att det är slutet på april om det är i maj ute på Djurgården, och man startar och går i mål vid, undrar om det är Gärdet någonstans, ja, skitsamma, men man springer i alla fall runt Djurgården om det är 2 varv, och då finns det en lång segbacke. Det är knappt en backe som man märker av, men där tycker jag det avslöjas ofta vilka som har skött sin styrketräning, vilka som är vana att ha sprungit i backe, och för att det händer någonting med löpsteget här. Antingen så ger man vika för backen, man liksom ger upp inför backen, eller de som vässar armbågen, okej, nu kommer en backe, nu ska jag ta backen på bästa sätt. Det tycker jag man ser det så här, oavsett om man står i publiken och hejar eller om man springer i en klunga, det händer alltid någonting med klungan i backen. Det tycker jag är jättekul att se när man liksom, vilka som är förberedda och vilka som inte har liksom funderat över sin backträning.
Ja, precis. Och så när man kommer, så vet man så här, om man har skött backträningen, så vet man att när jag kommer upp på krönet där, då kommer min mjölksyra försvinna nästan med en gång. Jag kommer återhämta mig så snabbt. Och då pallar man ju att ta i hela backen och bara springa på.
Ja, men det är det jag tror är viktigt att tänka på, om skillnaden mellan att löpträna prestationsinriktat och att löpträna bara för hälsan. Det handlar ju om att tänka inte bara pass för pass, vad ska jag göra det här passet, utan att man har en längre framförhållning, att man har en plan och en tanke om vad är det som kommer krävas av mig för den här prestationen, vad behöver jag vara bra på. Det är när man gör en sån form av analys, alltså mina styrkor, mina svagheter, vilka är de potentiella hoten som jag kommer ställas ut, liksom inför i den här prestationen. Och de som inte har funderat över det ordentligt, det är de som kommer upp på toppen av backen och sen inte återhämta sig på vägen ner, därför att de har inte tränat på att göra de här stora stigningarna.
Alltså vet du vad, träningspodden, det är en sån bra peppgrej även för mig som sitter här och pratar. För
att blir svettig.
Ja, men jag blir svettig. Och nu känner jag också så här, jag sitter och tittar ut här på regnet utanför rutan och tänker så här, nej, jag ska ge mig ut på en löprunda.
Ja, vad härligt. Ja, det är ju bästa effekten, bästa medicinen.
Eller hur? Jag som var sån latmask idag och bara, nej, det regnar. Jag är lite lat, jag har dålig karaktär. Jag ska stanna inne nu hela dagen. Kanske yoga lite i bästa fall. Men nej, nu blev jag sugen på att bara klä på mig, ut och springa, känna regnet piska i ansiktet. Jag gillar ju egentligen det. Att det bara, regnet bara så här straffar en när man är där ute och man känner sig stark.
Allmänas karaktären, den är väldigt hög skulle jag säga. Du snackar skit om din karaktär, jag tycker det är orättvist.
Du menar att ingen har stulit den? Den kanske bara ligger och slaggar lite någonstans in i kroppen.
Ja, den här kampen mellan dina två små gubbar som sitter och pratar med varandra, jag tror att det är bara inbildning.
Ja, men nu är duktiga flickan, hon sitter och flinar här på höger axeln, så jag tror att hon vann den här kampen just nu.
Gud vad härligt.
Ja, jag tänker i alla fall sticka ut och springa i regnet, inspirerad av mig själv och Lovisa. Hybrisen alltså. Men om ni också känner att ni blir inspirerade, så stick ut och spring. Ingen blir ju gladare än vi om ni tycker att träningspodden är lite peppig.
Exakt, eller gå till gymmet om man vill. Man får faktiskt välja själv vad man vill träna.
Ja men precis, bara man gör något, det är det viktiga.
Exakt, inte det som är mest effektivt, det som blir av.
Precis, och den träningen man har nytta av länge. För det har vi lärt oss idag i träningspodden, att det som är mest effektivt, där man tar ut sig mest, är kanske inte den bästa metoden till att på sikt vara vältränad.
Bra Jessica, du satte huvudet på spiken där.
Ja men jag lär mig något av dig också, varenda gång.
Stort tack för den här veckan av träningspodden, vad kul att ni lyssnar.
Tack för att ni har lyssnat, vi ses om en vecka. Hej då!
Hej då!
Producerat av Perfect Day Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.